Förstörelsen av naturvärden, biologisk mångfald och vår natur är utpekat som en global kris. Och fritidshusmarknaden behöver hitta andra sätt att bygga där lokalsamhället också involveras mer. Därför tar Peak Innovation initiativ till en hållbarare och grönare omställning för fritidshusmarknaden. Initiativet heter Source och det är det vi pratar om i det här avsnittet.
Vi har ett initiativ som vi kallar Source, som är en härlig förkortning som står för Sustainable Nature Positive Development for Housing for Recreational Use. Men vi brukar också säga att det på svenska är en fritidshusutveckling som är mer hållbar och naturpositiv. Då. Och när man pratar om naturpositiv så är det att man ska vara positiv, alltså bra för naturen helt enkelt.
Ja, man pratar mycket om den biologiska mångfalden, hur den hotas. Det pratas mycket om artdöd ute i världen. Det här är en global fråga. Men nu har ni dragit igång då ett samarbete över gränsen tillsammans med Norge. Och just kopplat till fritidshusmarknaden.
Ja, men precis. Det här är ju ett initiativ tillsammans med våra parter Nationalparken Näringshagen i Oppdal i Trøndelag och ett antal kunskapsmiljöer och expertparter då, på båda sidorna gränsen.
Mm. Varför känns det här så himla viktigt då?
Ja, men det här är ju viktigt för att, men lite varit inne på, vi naturkrisen kan man säga är ju nästan likställd nu med klimatkrisen också. Att det är ju en av de stora utmaningarna vi har framöver. Mm. Så att det är någonting vi måste ta tag i. Och det kommer också mer regleringar. Vi har ju, ska man säga, FNs konvention för biologisk mångfald som är, ska man säga, ett Parisavtal för naturen som gör att vi ska bevara 30% av vår natur. Och EU har också lagar på gång om att restaurera den natur som har blivit förstörd eller påverkad.
Mm. Vi ska presentera två andra gäster i Jämtopia också. Maria Boberg, du är stadsarkitekt i Östersunds kommun.
Det stämmer. Ja,
berätta, vad gör en stadsarkitekt egentligen?
Ja, vi som jobbar på plan och bygg, där jag då är chef på samhällsbyggnadsförvaltningen på Östersunds kommun, vi är ju då stöd till politiken. Vi hanterar stadsplanering, samhällsplanering, bygglov, hur vår stad och kommun ska utvecklas inom det byggda området.
Just det, ni är tjänstepersoner.
Vi verkar i en politisk organisation och ska vara det professionella stödet då som politiken behöver.
Mm. Sen har vi Tommy. Mm. Ja, presentera dig.
Vad gör du?
Och vem är du?
Jag är arkitekt på ett bolag här i Östersund som heter Kärnvika Arkitektur.
Mm.
Och är med i det här projektet på via Peak Innovation, alltså Source-projektet.
Ja. Hur är du knuten till det här initiativet? Vad är det du ska bidra med? Eller ditt företag?
Arkitektkompetens. Ja. Alltså egentligen hur man ritar och kan utforma fritidsbyggande i fjällen utifrån vårt perspektiv som hållbara arkitekter.
Mm.
Så att vi har väl den kompetensen om man hur man konkret faktiskt är verksam i de här byggnationerna. När man bygger ett fritidshus, vi gör ju flera hundra sådana. Så vad ser vi för problem? Varför når vi inte fram med de här ambitionerna som vi har att bygga mer hållbart?
Mm.
Var ser vi att konstruktionsdetaljer fallerar? Man tar genvägar för att bygga billigare och missa liksom på naturvärden. Ja, det kan vara allt ifrån den ekologiska förståelsen eller hur man läser en tomt.
Mm.
Så vi är liksom den nyckeln eller länken mellan det som vi faktiskt ser i fjällen idag. När det kommer till all form av byggnation. Så vi pratar ju med kunderna direkt och byggarna direkt. Och det här projektet. Och vi ser ju att det är ett jättefint projekt att få vara med i. Just för att det inspirerar och vi kan få lite hjälp, lite draghjälp att få underlag för att kunna få till den här omställningen, att nå längre fram i våra ambitioner.
Mm.
Det är just det där, det dras lite genvägar av lite olika anledningar, att verkligheten är som den är.
Erik, varför vill Peak Innovation vara med på det här tåget? Varför är det här så viktigt? Varför tar ni det här initiativet?
Ja, vi har ju varit inne lite på det, att det är ju det här med natur och hållbarhet är ju viktiga samhällsfrågor och vi har varit inne på att det kommer att påverka vår region också med allt från regler så småningom också. Så det är väl en del att vi ser att det är inte bara en trend, det är också för vår överlevnad och för att bevara, ska man säga, våran attraktiva miljö där vi har här. Sen är ju fritidshusnäringen och turistnäringen, det är ju stora näringar i vår region. Så att det här är ju många företag som är beroende av det här och att då göra det på ett sätt som är hållbart och kan leva över tid är ju väldigt viktigt, så att vi kan säkerställa att vi har de här näringarna i framtiden också.
Mm. Det är många olika målgrupper ni vänder till i det här initiativet som ska liksom ta del av den här samlade kunskapen som ni till slut kommer fram till, som på något vis ska kunna använda. Men hur ska man stå emot, om man tänker sig en ort som Åre, där exploatering har varit liksom ganska kraftigt. Vi ser effekterna av ett kanske alltför intensivt byggande på en fjällsluttning till exempel. Vad ska det här leda till och hur kan man liksom kunna använda den här kunskapen i framtiden, tror ni då? För att det ska vara hållbart och kanske att man till och med återställer det man har ställt till med en gång i tiden.
Ja, men du är inne lite på det. Vi ser att det här initiativet, vi vill ju, ska man säga, påverka både kommuner och ska man säga, små och medelstora företag som jobbar inom det här, vi kan kalla det hela ekosystemet av fritidshusutbyggnad. Och det är ju allt ifrån tidiga skeden där man har kanske arkitekter, vi har markägare, exploatörer, men sen i senare skeden mer byggnadsarbetare, entreprenad och sen kanske de som levererar tjänster kopplad till de här fritidshusen. För vi vill liksom ska skapa både hållbara samhällen för både, ska man säga, lokalsamhället, där vi pratar om att vi vill skapa regenerativa lösningar där de här fritidshusen kan bli ett verktyg för att bygga upp de här lokalsamhällen istället för att tära på dem, både kan man säga på det sociala planet med en hållbar ekonomi för lokalbefolkningen och att man kanske inte tär på resurserna, men även för naturen då, som också är en av resurserna där. Så det vi vill konkret är väl att skapa, ska man säga, en verktyg. Målsättningen är ju att göra en verktygslåda med konkreta, ska man säga, verktyg, kriterier, tilltag som man kan som checklister för de här olika målgrupperna.
EU tog ju ett steg i den här riktningen för några veckor sedan och en ny EU-lag kopplat till det här där medlemsländerna förväntas följa med senare i vår när lagstiftaren börjar agera. Maria, jag tänker lite grann på dig då som stadsarkitekt. Hur tänker du kring framtiden att bygga mer hållbart, att samhällsplanering utgår mer ifrån hur man ska bevara eller återställa biologisk mångfald och sådana saker?
Ja, men det är ju frågor som är superaktuella och har kommit och växt under de senaste åren. Byggbranschen, fastighetsbranschen, är ju en av de stora källorna till koldioxidutsläpp till exempel. Och också att man tar mark i anspråk, tar naturmark som då inte, som blir irreversibelt liksom förstörd. Och hur kan man göra det här på det bästa sättet? Det är ju verkligen en nyckelfråga för oss som jobbar med planering och samhällsbyggande.
Ja. Hur får ni göra idag liksom i den här balansen mellan vad saker och ting får kosta? För någonstans om man bygger, okej, nu handlar det om fritidshus, men om man bygger så vill man ju liksom kanske inte kosta på sig för mycket. Och det kanske kostar mer, det vet väl du kanske Tommy, att bygga på ett sätt som gör det mer hållbart för framtiden.
Mm, mm. Ja, nej, men och just fritidshusbranschen tänker jag är ju väldigt, liksom, det är ju ett problematiskt, för egentligen är ju all fritidshusbyggd, det är ju lyx. Ja. Det är ingenting vi behöver för vår överlevnad.
Nej, och det är ju inte någon liten timmerstuga som
oftast byggs. Nej, men precis. Det är precis.
Ganska stora, bräckliga hus.
Ja, så egentligen det första är ju liksom hur stora ytor behöver vi bygga? Går att bygga lite mindre, mer resurssnålt när man väl gör det och gör det på ett bra sätt istället för, så det är väl liksom en del. Återbruk, sådana saker är också någonting som kommer mycket nu. Hur kan man liksom använda resurser igen eller återbruka? Och sen också allt ifrån hur man utformar miljön runt omkring, hur man tar hänsyn till värden som finns på platsen. Det kan ju vara arter som man behöver anpassa sig till. Prata om det här med biologisk mångfald. Hur gör man så att de här viktiga sammanhängande stråken inte påverkas? Så att det blir en så bra lösning som möjligt om man nu nödvändigtvis måste exploatera här. Hur kan man minska påverkningen?
Mm. Alltså, det är ju mycket som redan är reglerat idag, men man tittar ju på ett läge idag i världen. Det här är man har pekat ut som ett globalt hot. alltså mot mänskligheten. Så det är ju ingen liten fråga det här egentligen handlar om. Tommy, får jag fråga, du som sysslar mycket med den här typen av byggnation, hur tror du att det här initiativet som du också är med, hur kommer det att hjälpa, tror du?
Först och främst så vill jag bara nyansera den här bilden av att man bygger vräket i fjällen. Det finns ju ett spann där. Mm. Vi har ju, alltså just för att vi har en hållbarhetsprofil i vårt bolag, så har ju vi kunder som söker upp oss specifikt för att de känner att så här, det där är inte det som är de här stora, enorma villorna som bara kostar miljontals kronor. Liksom, utan vi kan få till ganska fina grejer med ett återbrukat häbre eller en timmerstomme från, som vi flyttar någon annanstans ifrån länet. Så det finns kunder som verkligen kommer till oss och säger att så här, vi känner att man tappar intimiteten, eller de kan inte sätta fingret på det. Men de känner att det liksom inte har den där värmen som de tänker tillbaka på sportstugorna från 60-talet. Att så här, det var någon känsla de hade när de var i fjällen förut. Och den känslan kan vi sätta fingret på åt kunden. Så att de förstår att det handlar om skala, och precis som det du är inne på, Maria, att kan vi bygga mindre i fjällen så har vi en mindre inverkan generellt sett. Så det finns, vi ritar jättestora fjällstugor, alltså villor eller mansions i fjällen, och så gör vi dem små. Så det finns hela spektrat. Oavsett om projekten, kunden driver det och vill ha de kvadratmetrarna. Men vi försöker att göra dem mer hållbara, även om de, så när de är små, då har man oftast en kund som liksom superkopplad till våra kärnvärden. Så där är det ganska lätt för oss att integrera, typ bygga med hållbara material och konstruktionsmetoder och tänka liksom 100 års perspektiv. Mm. Men å andra sidan kanske budgeten många gånger är begränsad i ett sånt projekt. Så där kanske de måste snåla på vissa materialval. Har vi en annan kund som bygger 350 kvadrat till exempel, då har de en annan plånbok, och där ser vi att det är ett stort problem med att de bygger stort. Men då försöker vi väva in en hög nivå av kvalitet, så det är liksom verkligen sjukt bra konstruktion och materialval. Så att man liksom inte bygger en sån i betongstommen. Liksom. Mm.
Så det är inne mycket på liksom hur-frågan. Liksom här, hur ska man bygga? Hur ska man bete sig? Och så vidare. Men i grund och botten handlar det om en jättestor omställning, en beteendeförändring som kanske det här initiativet kan bidra till då, Erik?
Ja, vi vill ju, ska man säga, förflytta det beteendet. Alltså vi vill ju förflytta det både kanske hos kunder, hos kommuner, hos små och medelstora företag. Att de kanske får den här förståelsen för att det finns andra alternativ till fritidshus. Och då pratar vi om allt från att det ska vara mindre kanske fritidshus som på så sätt är hållbara, bygger ner mindre med natur. Vi kan också titta, kan man konstruera fritidshus som att främja till mer uthyrning? För att det här med att vi pratar om kalla bäddar är ju ett stort problem bland fritidshus. Kan man minska det så behöver vi inte bygga kanske lika många fritidshus. Det finns ju ett till alternativ, det är också att centrera byggandet till där det redan är byggt, istället för att sprida ut det kanske.
Mm. Och kalla bäddar skulle jag säga, det är när,
ja, det är ju när
det står tomt.
När man kanske använder det ett par veckor eller ett par helger om året, och resten av tiden står det tomt. Ofta behöver man ju ändå värma upp det för att inte saker ska frysa eller gå sönder, så att det har ju en liten påfrestande sak också.
Men, och inte bara driften, alltså det är även ett takbyte behöver liksom ses över var 30:e år, det är det som är garantipappen. Så att har du bara nyttjat den 2 veckor gånger 30, så är det liksom 60 veckors nyttjande kontra 30 års liksom 365 dagar. Mm. Så att det går inte bara att motivera med uppvärmningen, utan hela huset har ju en kostnad, en enorm kostnad. Det är dumt att köpa en Tesla till exempel och sen bara låta den stå i 20 år tills den förfaller. Då har den haft en supernegativ inverkan.
Du menar att grejerna ska användas?
Grejerna ska användas så mycket som möjligt. Och vi ska få så lång livslängd som möjligt på varenda råvara som vi introducerar till vårt konsumtionssamhälle.
Maria, ser du spår eller till och med konkret att det händer någonting på den här biten när man pratar om beteendeförändring hos till exempel entreprenörer och andra som ni är i kontakt med?
Ja, men beteendeförändring. Jo, men alltså det är ju helt klart det är liksom en hygienfaktor nu. Lite olika, men för vissa är det liksom, ja men det är klart vi måste bygga hållbart. Det är liksom ingen snack. Större företag, vi får inte hyra ut våra kontor om vi inte har byggt det på ett bra sätt, för då får vi inga hyresgäster, för de efterfrågar en hållbar byggnad. Så det är absolut någonting som att det drivs på av marknaden eller fastighetsägarna, exploatörerna själva. Inte 100% alla såklart. Och sen som du säger, det är ju olika människor när man ska bygga en privat fritidshus. Vissa har ett tydligt mål, vi vill göra det här så hållbart som möjligt, medan andra inte har det fokuset. Så att jag tänker att det är en ganska bred palett där med inställningar.
Sen tänker jag, EUs gröna giv kommer också främja det här, för att där kommer du inte kunna få låna pengar eller få pengar på samma sätt om du inte har den här hållbarhetsnivån som EU kommer sätta. Det kommer gå mer och mer åt det, och att alla bolag behöver hållbarhetsrapportera nu på både klimat och biologisk mångfald. Och
Jag är inne på den här lagstiftaren igen, för man märker att det drivs på ganska rejält. Och jag tänker, i din roll som stadsarkitekt och i en kommun som har så mycket annat att också hantera förutom detaljplaner och exploateringsmöjligheter och sådana saker. Skulle du, eller ni i er roll, bli hjälpta av en nyare lagstiftning på det här området?
Det behövs liksom både morot och piska. Och ibland springer branschen före av sig själva för att, ja, men som jag sa, man vill bygga hållbart. Men att det behövs även lagstiftning för att höja nivån liksom generellt. Ja. Vi på kommunen är ju också en stor byggherre. Vi bygger också många byggnader i förskolor och LSS-skolor. Och där har ju Östersunds kommun en relativt hög ambitionsnivå. Vi ska bygga hållbart. Vi hade ju till exempel den här förskolan i Britsbo som var första pilotprojektet med en fossilfri arbetsplats då, att man hade eldrivna fordon. Ja. Lagstiftningen behöver skärpas, och det har ju kommit det här med energideklarationer, och då var det mycket kritik att den var alldeles för slapp den här. Man borde liksom skruvat åt lite hårdare, det var för mjuka regler. Men tanken är att det ska skärpas allt eftersom. Så att jag tänker att det kommer. Och
men
att
det där är också en glidande skala på vilka krav man kan ställa.
Ja.
Tittar man på larmrapporter så borde det vara gjort i förrgår.
Exakt.
Och det är lätt att vara efterklok. Ja. Men det måste också kunna anpassas så att det går intakt så samhället hänger med. Mm. Och även de små och medelstora företagen.
Man har ju sett ganska mycket med, när vi ställer de här nya kraven och sätter lagkrav, alltså bolag som har en ganska hållbar verksamhetsmodell eller affärsmodell, de är ju väldigt motiverade till att hitta, alltså att innovera inom den här nya lagstiftningen. Så att även fast vi sätter de här nya kraven så har man ju sett att det ger ju inte så himla stora effekter ändå. För att man har bolag som liksom på något sätt hittar kryphål eller man anpassar sina produkter. Så det här, just den där frågan om att man ska låta samhället hänga med den nya lagstiftningen, det är också, öppnar ju också upp dörren för att de bolag som inte är hållbara idag ska kunna hänga med. Men det är just det som är problemet kanske. Det kanske är så att samhället inte ska hänga med. Alltså att man faktiskt ska sätta en lagstiftning som gör att samhället behöver totalt ställa om. Och de bolag som håller på med icke-hållbart byggande till exempel eventuellt kan få det jättejobbigt för att öppna upp en marknad för en hel ny generation som håller på med hållbart byggande. Så vi kanske inte ska få med allt.
Men vad menar du? Skulle vilja gå hårdare fram? Mm.
Nej, men jag menar bara på att jag är i den ställningen att jag tycker att lagstiftningen är alldeles för långsam och alldeles för mjuk. Och vi pratar om att man sätter ribban att så här, men det här är hållbart. Den är långt ifrån hållbar utifrån vårat perspektiv. Mm. Alltså det är liksom inte ens en minimumnivå. Och man fallerar med att ens nå den målsättningen. Så att jag tycker att vi med den tidsramen vi har för att faktiskt försöka kontrollera de här klimatförändringarna, så skulle jag se hellre att vi ställer extremt höga krav. Och ja, det kommer få enorma konsekvenser på samhället. Vi som konsumenter kommer behöva tänka om och ändra vårt sätt att tänka på vår konsumtion. Och en hel del bolag kommer inte kunna verka i ett sånt klimat. Men det är väl just det som är problemet, att vi inte har ett samhälle som kan fortsätta i den här riktningen. Och det är ingen liten omställning. Så att försöka få med sig alla aktörer, alla bolag och alla intressen och önskemål och drömmar, och sen liksom vara mjuka med lagstiftningen, då kommer vi misslyckas med våra klimatambitioner. Mm. Så att, ja, jag vill bara för att skruva upp det lite grann. Att, jag är inte alls med på att alla ska följa med och att vi ska få med oss samhället. Utan jag tror att de som är beslutsfattare måste ta ett större perspektiv här nu. Sätta krav som faktiskt är rimligt gentemot att nå klimatmål som är kopplat till vår överlevnad och vårt välmående som klimatsamfund. Och sen så får vi se vilka som kan följa med på den resan. Vi är ju ett sånt bolag som gärna skulle kunna verka i ett, sånt klimat. Så att, och jag ser ganska många andra yngre bolag och annat tänkande bolag som skulle må jättebra i ett sånt klimat också. Mm. Men det är klart, det finns en hel del bolag som skulle få det sjukt jobbigt i ett sånt klimat.
Mm. Men skulle inte de bolagen ha nytta av det ni förmodligen kommer fram till i det här initiativet och verktygslådan vi pratar om i projektet Source?
Det är klart att alla kommer ha nytta av den. Sen är det, ja, som Thomas säger, att vi egentligen kanske vi krävs den här transformationen som är nästan disruptiv. Sen får vi se om beslutsfattarna tar de besluten. Det är ju tveksamt när man ser den historiska utvecklingen. Men,
ja. En av målgrupperna för det här initiativet är ju beslutsfattare.
Ja, men vi vill gärna alltså få politiker att förstå både, ska man säga, problematiken men också möjligheterna här.
Mm. Och den största, eller det beror på vem du frågar, vem som egentligen är mottagare av det här projektet för våran del. Vi har jättefina dialoger med våra beställaren utav ett fritidsbygge. Mm. Alltså privatkunden generellt sett eller liksom bolagen som utvecklar. Och de efterfrågar generellt sett liksom, men vi känner att det är någonting som inte är som det är inte rätt. Vi tittar på fritidsbyggande och det är någonting som känns skevt.
Det skaver lite.
Ja, och så berättar vi, ja, det här är varför du känner att det är skevt, och så känner de så här, ah shit. Så att det finns en stor efterfrågan till att bygga annorlunda. Sen har inte alla kompetensen nog att förstå varför det här som, rummet som vi sitter i nu, varför det här gipsade, det är någonting som inte är lika nice i luften eller liksom den värme som vi har i rummet. Det förstår inte lekmän. Men när vi som arkitekt som kan den här aspekten och får göra det tillsammans med byggare, och så kliver man in i ett annat typ av hus. Det är en helt annan upplevelse året om. Och när man väl får uppleva det är nästan svårt att gå tillbaka. Vi pratar om liksom bygga nytt i Östersunds kommun och sådär, om nya LSS med liksom höga bekvämlighetskrav med ljud och ljus och sådana saker. Alltså det är en ganska dålig nivå jämfört med vad vi har haft historiskt sett, när man har varit väldigt intuitiv och inkännande kring vad bra och dålig luft är, bra luftfuktighet, vad bra ljud är, naturligt ljus, hur mycket man spenderar tid ute. Vi har liksom kommit från fel läge. Vi är väldigt industrialiserade och sen så försöker vi bli mer naturliga. Men den vägen, det är en snirklande bana som är långt ifrån.
Fast den utvecklingen har ju pågått utan kanske ny kunskap om vad som hotar oss när det gäller mångfald och annat. Ja. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det har kanske varit en naturlig utveckling av byggandet som pågått under en tid innan man förstod hur det hotar biologisk mångfald och naturvärden och sådana saker. Idag har vi lite ny kunskap.
Ja, men jag tänker om man går tillbaka, alltså mitt perspektiv är ju, många av de projekt som vi verkar på har ju liksom rötter ända bak till vikingatiden. Ja. Alltså bara hur man placerar sina boningshus. Alltså den intuitionen, alltså att man är starkt kopplad till naturen och förstår hur ens inverkan påverkar naturen och hur naturen kan påverka dig. Den har ju funnits mycket starkare knuten till våran känsla och våran upplevelse. Alltså om vi går tillbaka till den tiden när vi faktiskt var i naturen på ett annat sätt. Det är ju ganska kort tid som vi har börjat skapa artificiella miljöer. Alltså introduktionen av lampan var ju ett stort steg i industrialiseringen. Plötsligt så kunde vi liksom vrida på dygnet och få fler arbetstimmar. Det kan man ju argumentera för, det är ett onaturligt beteende. Mm. Förut var man mycket mer kopplad, det är klart man hade ljus och sådana saker också. Ja,
men man klev upp när solen gick upp och så gick man.
Men lite så. Så det är bara ett exempel. Ja, och AC är något annat. Och så här kan vi prata hur länge som helst. Ja. Jag upplever att vi var starkt kopplade till naturens inverkan på ett annat sätt förr. Och det har vi tappat och försöker hitta tillbaka till.
Ja. Jag tänker att fritidshus är en del av det. När vi industrialiseringen och vi klumpar ihop oss i städer och ska man säga, lägenheter och sånt och tappar helt kopplingen med naturen i vår vardag nästan, så har ju fritidshus varit ett sätt för att också få tillbaka det. Men nu håller vi på nästan att göra de här fritidshusmiljöerna till stadsmiljöer som liknar.
Jättebra poäng, Erik. Och det är just det. Att så här, man bygger det man vet. Så när man flyttar till fjällen, man saknar frisk luft. Men man vet inte, man bygger som man gör i Stockholm.
Jag tänker att en viktig del i att ta med bra arkitektkompetens i alla projekt, men kanske särskilt, ja, nej, men bland annat fritidshusprojekt, det är just det med här med de här enorma, alltså ytorna, att få till, vad är det jag behöver, hur många kvadratmeter klarar jag mig på, vad blir en bra lösning för det här fritidshuset. Någon kommer och säger, men jag vill ha 300 kvadrat. Ja, men man kanske kan diskutera det. Vad är det för funktioner du behöver? Hur kan vi göra en effektiv planlösning? För det är där man kan göra de största miljövinsterna, genom att bygga lite mindre än liksom, onödigt stort, då, som man ibland kan tycka.
Mm.
Så att det tänker jag är...
Det är så nyanserat med klimatet, bara med sådana där, just bara att fokusera på den frågan. Att säga ett hotell då. Klimatavtrycket för ett hotell är extremt effektivt, just för
precis,
att vi delar.
Det används, det är inga kalla bäddar.
Nej, och det är viktigt att tänka på att så här, de här, nu tar jag ett exempel, då. Alltså just i och med att jag lyfter liksom, cirka 400 kvadrat i år. Alltså att rita ett sånt hus, men det är 10 bäddar och det är nästan liksom, det där huset lånas ut till, alltså det är
absolut,
liksom full fart i det.
Mm.
Det kan nästan vara så att det är effektivare än någon som har byggt liksom 100 kvadratmeter och så används den inte.
Mm.
Så det är så extremt nyanserat när vi pratar med klimatet. Det handlar bara om att utnyttja våra råvaror så mycket som möjligt. Och det kan se ut på väldigt många olika sätt. Men det är klart att vi har ett problem i mycket, så som bygget ser ut idag. Mycket.
Maria, vilken nytta tror du att du kommer att ha i framtiden, om du kan ta del av vad det här initiativet från Peak Innovation kommer fram till? Kommer du ha något nytta av det?
Ja, men det hoppas jag ju verkligen. Nej, men det känns ju som att vi är ju liksom och tassar i lite oprövad mark. Det handlar om att hitta nya, ja, men det kan vara innovationer eller arbetssätt eller ja, mängd olika saker som jag tänker skulle kunna komma fram i såna här projekt som går att använda både i fritidshusprojekt men kanske även i andra typer av byggprojekt. Jag hoppas absolut, eller tror att det kan vara saker som går att använda för oss.
Ja. Vad säger du, Erik?
Jag tänker så här att hur vi vill, ska man säga, få med kommuner och företag på den här resan är ju bland annat att vi vill jobba med något vi kallar piloter, då, där vi verkligen försöker applicera den kunskap som finns och den som, ska man säga, våra kunskapsmiljöer i det här projektet har eller har tagit fram under initiativet här. Så vill vi liksom applicera det i praktiken och göra det i en process tillsammans med kommuner, med markägare, exploatörer, kanske byggnadsarbetare och så vidare. Att de får en gemensam förståelse och gå igenom det här tillsammans. För det skapar ju också att man gör det tillsammans, tror vi, att skapar en ganska mycket mer förståelse. Vi vet att ofta så kan det försvinna, ska man säga, att den ambition man har i olika steg på vägen, och att bara sitta och skicka dokument till varandra kan också göra det svårare att förstå vad man egentligen vill.
Mm. Och vad menar du, att under resans gång i det här initiativet kan saker och ting komma att förändras? Eller?
Ja, men i alla fall.
Man är öppen för det i alla fall.
Ja, det har toppat. Och sen för ett par konkreta piloter som vi kommer välja ut i projektet. Och vi efterfrågar ju och söker gärna att om man har som planer på något form av fritidshusutveckling. Och det kan ju vara, det behöver inte vara nybyggnation, det kan vara renovering och restaurering av något annat eller återställa av andra miljöer.
Men passa på här och nu då och berätta, vad är du ute efter? Vilka vill du ha?
Ja, men det är ganska brett, tänker vi. Allt från att det kan vara i att man är tidigt skede och egentligen bara har tankar att man vill utveckla något fritidshus inom något område. Men det kan också vara ett senare skede, men då blir det mer att man tittar på, ja, men hur kan man utforma byggnaden i detalj, hur kan man placera det här på ett bättre sätt. Så att det är så här lite olika skeden. Man kan tänka att det är en ganska lång process från idé till färdigställd byggnad. Och vi ser gärna att vi vill hjälpa, ska man säga, både kommuner och företag att bli bättre i alla de här processerna, i både planeringsfasen, i ska man säga, utförandefaset och kanske även sen den sista, den driftfasen. Så, men vad har vi för material som ska in, resurser som ska in och resurser som ska ut, och hur får vi mer cirkulära kretslopp till det här och ger också värden, kanske till ekonomiska värden till lokal befolkning, kan man använda mer.
Men måste det vara företag då, som är piloter eller privatpersoner, eller kan det vara...
Kanske inte privatpersoner, utan vi vill väl ha lite volym på det då, så att företag som planerar att bygga fritidshus eller göra någonting med fritidshus kopplingen då.
Mm. Så de vill ni komma åt, så att ni får en chans att lira ihop med dem.
Ja, och som sagt, och även om inte det ryms inom de ska man säga, få piloterna vi har planerat i projektet, så vill vi gärna att alla som som så här, har tankar eller jobbar med det här, att de ska vara med i liksom, vårt stora nätverk där vi vill gärna som så här, få input till våran toolbox eller verktygslåda här. Hur ska den utformas för att göra mest nytta för dem? Vi kan också som, ja, men, spela in med den kunskap som vi utvecklar under projektet, och de kan få lära av de andra piloterna som då har gått igenom den här processen. Och. Mm.
Jag tänkte bara haka på det här med, som vi har varit inne och berört lite grann, att genomförandet och sen driften, att det kan vara, ibland är det så att det finns väldigt fina goda idéer i början, man har höga visioner och mål, och sen så blir det att det kapas och det liksom faller bort. Mm. Och sen när det väl genomförs så kanske det inte finns så mycket kvar av den där första tidiga. Och sen att driften är ju en jätteviktig del av en byggnads miljöpåverkan också, och hur man tar om hand och hur material håller och sådär. Mm. Så att jag tänker att det är många faktorer i hela kedjan som är lika viktiga att jobba med.
Tror ni att det kan finnas en konkurrensfördel att vara tidigt ute som ett litet medelstort företag som pysslar med fritidshusbyggen?
Jag tycker att Tommy redan har svarat på den frågan egentligen.
Ja, jag skulle vilja att du benar lite grann. Liksom. Därför att man, som företagare kanske man är styrd av så många andra saker som kopplas till ekonomi, som kopplas till kunders önskemål och så vidare. Vilka konkurrensfördelar har man då? Ja, men Tommy, har du det, tycker du?
Vi har ju konkurrensfördelar. Alltså det vore ju konstigt att bli ett litet bolag. Vi kom direkt från universitetet med höga ambitioner som man är när man är nyfrälst och med masterexamen. Och så startade vi ett bolag i en ekonomisk kris, alltså precis när pandemin började. Och 3 år senare så står vi här med ett sunt bolag som producerar liksom en bra omsättning och en ganska stor del av den. Alltså vi tar en ganska stor del av de projekten som ändå görs bygglovsansökningar på och så vidare. Så att det är tack vare att vi är ambitiösa med vår målsättning och vill tänka annorlunda.
Mm. Men vart kom den där kunskapen ifrån då? Var det utifrån
alla har
kunskapen. Universitetsvärlden eller var det någonting
alla som håller på med, alla som är verksamma i ett område där man faktiskt jobbar med hållbarhets... Alltså oavsett om det är byggnation eller inte, alltså om du fokuserar på hållbarhet, hållbart byggande i det här fallet, det är liksom den kunskapen vi bidrar med, den är inte speciellt, den finns, alla vet om den. Om du åker till universitetet, alla studenter gör radikalare projekt än vad som byggs på marknaden idag. Alltså liksom det, den lägsta nivån på universiteten bland arkitektstudenter är väsentligt mycket högre än allt som byggs. Alltså liksom, det är inget speciellt med kunskapen, utan det är att försöka få den till marknaden, precis som du sa Maria, att man har ambitioner, men sen att få den att faktiskt bli ett färdigt projekt som är byggt, det är där länken, alltså det saknas ju, och det är en massa olika krafter däremellan som påverkar den här processen. Det kan vara brist på kunskap, och det kan också vara ekonomiska incitament, eller det finns massa olika. Så att när du pratar om konkurrensfördelar, vi har en konkurrensfördel för att vi på något sätt, när du pratar om hållbarhet och som source, alltså alla efterfrågar det här. Om det inte är de som är verksamma i branschen så är det definitivt privatkunderna. Alltså de som faktiskt betalar sista slutnotan. Men sen så finns det en diskrepans, alltså det är en saknad länk däremellan. Där folk känner på sig att så här, det här är inte rätt. Alla säger att det inte går att bygga hållbart. Jo, fast det gör ju det. Och så försöka koppla ihop dem så att beställaren i slutändan kan hjälpa till att ställa krav mot de här aktörerna som kanske har en ganska stor del i branschen, en ganska stor alltså marknadsandel, men som vägrar ge sig, vägrar släppa sig. Och de kan man ju trycka på med lagstiftning, men jag tror att vi har en ganska stor möjlighet att påverka dem, för de vill också göra rätt ifrån sig. Men de känner en generellt sett, utifrån det här är min position, det jag hör varje dag, de stora bolagen som kanske har en ganska stor negativ klimatpåverkan, de vill göra rätt för sig också. Men de känner sig frustrerade över att de inte kan erbjuda en mer hållbar lösning för att kunden säger då blir det dyrt. Mm. Ja, och det här, det är det som är, till exempel att man vill inte betala för det. Man känner att man vill ha något bra, men man vill inte betala för det. Och det här är ju nyckeln med det här projektet. Att vi kan hjälpa till att kommunicera värdena av de här bättre hållbarhetsaspekterna. Det här är mitt jobb, det är det jag gör varje dag. Mm. Men jag får hjälp av Source att få underlag och material, den här verktygslådan. Vi jobbar mycket med media och vi kommer kommunicera det på ett sätt som gör att när en kund kommer till oss och säger jag ska bygga fritidshus, Ah, okej. Okay. Men du vill göra det på ett bra sätt, eller hur? Och det här är det du får när du bygger på ett bra sätt. Det blir så mycket lättare att motivera en högre kostnad då. För då förstår man att det inte bara handlar om en sänkt klimatpåverkan och att man har bidragit på något sätt till liksom ett globalt mål om klimatförändringar. Alltså man känner att man vinner.
Det är bra med konkurrens, brukar man säga. Att många lirar på samma planhalva och mot samma mål. Och att det pressar liksom kanske både åt rätt och ibland kanske åt fel håll också. Men de små och medelstora företagen som ni då också vänder er till, Erik. Någonstans hoppas man ju på att det ska då med den här kunskapen skapa mer tillväxt. Livskraftiga och välmående företag.
Ja, men vi ser väl hellre att, som vi har varit inne på, att det finns ju en efterfrågan för kunder som ökar genom att det är en ökad förståelse för hållbarhetsfrågorna och lagstiftningen åt andra hållet också pressa på. Så att vi har ju den utvecklingen, och det är klart att kan vi få våra företag att anamma det här bättre än kanske andra företag, som, för risken är ju annars att man anlitar bolag utifrån länet som tar den här kakan, ska man säga.
Mm.
Jag tycker att fritidshus ska generera, ska man säga, nytta till lokalsamhället. Det ska vara gärna lokala råvaror, alltså, som används, alltså, om det är trä så nära som möjligt, lokala, ska man säga, entreprenörer så mycket som möjligt, istället för att ta in arbetskraft som sedan åker tillbaka. Utan vi vill skapa, ska man säga, värden för det här lokalsamhället, att de här fritidshusen, det gör ju att då skapar vi också en bättre, ska man säga, acceptans mellan lokalbefolkningar och turister. Mm. För där finns ju vissa konflikter idag, och de blir större om man ser att det egentligen inte genererar någon nytta, utan att det bara försvinner den här delen skogen som jag trivdes att vara i. Men om jag ser att okej, jag får de här fördelarna också, ja, men då kanske acceptansen kan vara större.
Det kanske också att vi som verkar i det här området behöver hjälpas åt på ett större sätt. För det finns ju ganska många aktörer som är väldigt efterfrågade på marknaden. Alltså som faktiskt, när någon ska bygga ett fritidsboende här, vill ha den personen. Alltså så här, eller det bolaget. Men, och de kanske är relativt ensamma med att bygga på ett väldigt, väldigt hållbart sätt. Alltså utifrån vad vårt bolag tycker är bra kvalitet. Men i och med att de är själva på marknaden så vänder sig våra privatkunder till någon annan bara för att de inte har tid. Så vi har aktörer som bygger väldigt bra. Mycket, mycket bättre än gemene bygge här. Men de har så mycket att göra och så stor efterfrågan så att de har inte tid att hjälpa alla våra kunder. Och då vänder sig våra kunder till ett alternativ. Så att vi kommer inte ifrån att alla vi som är i det här området och verkar behöver hjälpas åt och ta till sig den här kunskapen som vi försöker kommunicera. Och så gemensamt röra oss mot att liksom bygga de här mer hållbara byggarna.
Mm.
Det är ju paradoxalt egentligen att kunder efterfrågar någonting och bara på grund av tidsbrist måste välja ett sämre alternativ.
Mm. Men om det finns tidsbrist och hög efterfrågan, då är det väl upp ett mål för andra företag att
producera det negativt i det här fallet är det ju. För att det är även de bolag, alltså det är det som blir. Det är öppet mål för bolag som inte bygger bra att ta de kunderna och göra någonting, att leverera ett hus.
Men jag tror att Håkan också är inne på att det borde också finnas möjlighet att för bolag som har den här ambitionen att utveckla de här tjänsterna.
Det var exakt det jag tänkte på.
Ja. Det är inte någon som kan göra allt oavsett. Det jag försöker poängtera är att vi måste hjälpas åt. Alltså så här, att jag tror verkligen att alla vi som är verksamma här i området, alla snickare, alla byggare, alla är kapabla till att bygga mer hållbart. Så att om vi hjälps åt och bara liksom driva det, alltså att vi är motiverade mot det. Så kommer
det här initiativet att leda till det?
Jag är övertygad om det.
Att det blir den här hjälpen, det blir den här verktygslådan, det blir den här know-howet och nätverkandet som faktiskt behövs.
Ja, det är ju ambitionen att vi verkligen ska skapa något konkret som kommer leverera nytta och göra en förflyttning, kunskapsförflyttning, en omställning mot grönare byggen, grönare fritidshus.
Mm. Ja, ska vi ta några avslutande ord, en runda, Maria, spontant, vad tänker du?
Ja, jag tänker att det finns massor att göra och varje litet steg som tas i den här riktningen är ju liksom behövs. Sen skulle man behöva ta jättekliv för att det är liksom, det är ont om tid. Vi behöver göra en stor omställning.
Mm.
Men alla små steg behövs på vägen.
Tommy?
Jag ser fram emot att fortsätta jobba i det här projektet nu, för jag känner att det det som vi gör i det här projektet är det vi kämpar med varje dag med alla våra kunder. Och många gånger så presenterar vi någonting som är, till exempel vi hade ett ny fönstertyp som är liksom väsentligt mycket bättre för klimatet. Och den har vi hållit på med i 5 år innan den kom till, alltså blev byggd. Så bara en sån, alltså det är bara som ett exempel på att när man har någonting som är väldigt bra och man har kunder med sig från start i skissfasen och sen i processen faller det bort, där är Source behjälpligt med sina piloter att faktiskt för mig som arkitekt och för Maria att kunna peka och alla andra beslutsfattare att kunna peka på ett projekt och säga ja, fast alla de här frågetecknen som ni säger är liksom farhågor och ni är riskmoment, de står där. Mm. Och de presterar bättre än allt annat. Då accelererar i alla fall möjligheten. Det gör det väsentligt mycket lättare för oss som är verksamma att få till liknande projekt med samma verkhöjd. Så att piloterna är superviktiga just för att kunna ta större risk och vara inspirerande källor.
Mm. Erik?
Ja, nej, men jag ser också fram emot den här fortsättningen i det här initiativet. Att vi verkligen kan få till den här utvecklingen mot mer hållbart byggande och det ska vara fokus på mer naturbaserade lösningar. Vi har också mer cirkulära metoder och mer regenerativa lösningar där man verkligen återskapar och bygger upp kanske förstörd natur, kanske ska man säga den här samhällen och turister som där den relationen inte heller är klockren då. Mm. Så att, ja, och att göra det rent konkret, att kunna riktigt se och få de här företagen och kommunerna att de ska verkligen känna och konkret kunna säga att det här initiativet har hjälpt dem. Det är min målsättning.
Ja, det får vara det sista för den här gången. Vad kul att ni kunde komma hit och snacka om det här. Maria Boberg, stadsarkitekt på Östersunds kommun. Tommy Vins från Kärnvirke Arkitektur. Och Erik då, som håller i hela det här svårt projektet.
Mm. Ja, tack.